Det är 2021, kära vänner. Och det här är årets första avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. Min poddpartner är precis som alltid Lovisa Lofsan Sandström. Och det har väl aldrig någonsin varit skönare att det är nytt år, ny start. Bajsåret är slut.
Vilket jävla skitår.
Ja, det har varit ett sånt fruktansvärt skitår. Och nu har vi liksom ett nytt blankt papper. Och det enda vi vet om 2021 är att det kan väl inte bli värre. Det har jag liksom svårt att se framför mig.
Nej, och jag som är den här nystartaren alltid efter sommaren. Januari för mig, jobbmässigt absolut nystart. Men privat och personligt, då är ju alltid min nystart post-sommarlov. Men den här gången så sällar jag in mig i den stora skaran som gör det nya året i januari. Den här gången så hänger jag på majoriteten.
Ja, men det är så fruktansvärt skönt. Det är så fruktansvärt skönt. Jag har tänkt mycket de här senaste dagarna på hur allting kändes för exakt ett år sedan. Alltså när 2020 skulle börja. Och att man ändå hade så mycket planer och tankar hur året skulle bli och förhoppningar och resor man skulle göra och saker som skulle hända och kalendern var smockfull och det var massa roliga jobb och det var ditten och datten. Och så titta tillbaka på hur det blev. Det hade man aldrig kunnat föreställa sig för ett år sedan. Det fanns ju inte i ens föreställningsvärld att någonting skulle kunna hända som 2020. Men det har jag också tänkt på. Det tycker jag är fascinerande faktiskt. Hur fort människan anpassar sig. Att vi nu ändå någonstans accepterar att vardagen är så här och att man går runt och gör sina vanliga saker och att man inte alls är rädd på det sättet som man var i våras när det var helt nytt och det kändes som ett otroligt läskigt hot utifrån covid-19. Nu har vi liksom accepterat att det här är verkligheten, så här kan det vara, och nu stänger de ner någonting nytt. Jaha, nu stänger de ner någonting nytt. Det är liksom, man reagerar knappt på det för att människan är så himla bra på att anpassa sig. Det tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande. Att nu har vi vant oss vid det här hotet. För det finns ju massa hot vi går runt med varje dag som vi inte tänker på. Att man kan vara med i en bilolycka, att man kan bli påkörd på gatan, att vad som helst kan hända. Men de hoten går vi inte runt och tänker på. Nu har covid-19 nästan blivit en sån grej som vi bara accepterar. Det här är en del av vår vardag. Visst är det sjukt?
Ja, att man förlikar sig. Just det här, när framförallt min lilla kille är ute och hänger på stan. Hänger på stan för honom, det är att typ ta sin kickbike och köra runt i olika parker. Och han gör det här väldigt omoderna. Kolla ifall någon kompis är hemma. Jaha. Man typ svänger förbi och trycker på porttelefonen. Men varje gång som jag hör en bil accelerera eller en bil som gör en tvär inbromsning utanför fönstret, då är jag alltid så här lite sug i magen. Så här, nu. Så det är ju ett annat typ av hot. Men sånt där har jag i mig kanske oftare i år än vad jag normalt sett har haft. För att den här liksom hotbilden, det här lite som en half dome som ligger över som en kupa. Så den typen av hot blir ju annorlunda och mer så här, typ det vore så typiskt ifall det skulle hända någonting mycket närmare. Alltså till exempel trafik eller liknande. Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Det är fascinerande hur människan funkar. Jag hoppas också att ni har haft nytta av våra tips från förra avsnittet. När vi tipsade om lite jullovsträning och jullovet är ju inte slut ännu. Så att fortsätt att aktivera era barn. Viktigare än någonsin nu när de inte kan träna och spela matcher och tävla och vad de nu håller på med. Så jag har i alla fall, Lovisa, nu kommer du att bli förvånad, men jag har ju börjat springa igen.
Ooh.
Ja, jag har börjat springa igen. Jag saknade det så mycket. Jag kände det när jag var ute och promenerade på mina promenader, som jag har beskrivit förut i träningspodden, att jag tycker att det är så tråkigt att gå. Det går för långsamt. Då tycker jag så här, varför ska jag gå? Jag kan lika gärna springa. Så har jag liksom börjat att springa lite korta sträckor på promenaderna. Så länge jag känner att, så fort jag känner att nu blir det lite jobbigt eller nu gör jag lite ont i hälen, då har jag slutat och gått igen. Men att det har liksom blivit så att kroppen har velat springa. Så nu har jag börjat springa lite mer organiserat. Jag springer ungefär varannan dag sedan en vecka, 2 veckor tillbaka ungefär. Varannan dag och fortfarande de här korta sträckorna som jag sprang på runstreaken. Så ungefär 2 kilometer har jag sprungit. Men då har jag verkligen sprungit hela vägen och oftast uppe på Stora Mossens IP. Och det är jättekul. Jag har verkligen saknat att springa. Det känns så himla skönt att få använda kroppen till det igen. Så det är något som jag har plockat upp här under jullovet.
Hur känns flåset då?
Ja, men det var lite det. Det var också lite det att jag kände, alltså nu ska man inte kanske stirra sig blind på den här jäkla VO2-maxen på klockan som jag har pratat om 100 gånger. Men
har du hakat upp dig?
Ja, lite. Men den sjönk nog in i helvete. Och jag var ju sjuk i och för sig ett tag där i, ja, när det nu var, början av december. Och då sjönk den ganska mycket och då sa Patrik till mig, det är helt normalt. För att det man får ju liksom svår, alltså man får ju sämre kondis när man är sjuk. Det vet du själv när du tränar när du är sjuk, du orkar inte lika mycket. Ja, visst, så jag accepterade det. Men sen gick den inte upp igen när jag blev frisk. Och jag tänkte så här, men gud, nu har jag inte sprungit på, vad det nu blir, 2 månader. Och då har jag så här dålig kondis, för jag har inte spelat basket heller då. Uppenbarligen, eftersom VO2-maxvärdet var uselt. Så det var lite det som också sa till mig, så här, nu kanske det är dags att ta tag i något sånt här igen. Men kondisen känns inte så dålig. Den känns bättre än vad det där värdet visar faktiskt. Sen springer jag ju bara korta sträckor. Det kanske skulle kännas jobbigare om jag stack ut och sprang 5 kilometer en mil. Men när jag springer med korta så känns kondisen ganska bra. Det måste jag ändå säga. Och ja, nej, det känns roligt tycker jag igen. Jag behöver flåsa. Jag behöver komma upp i puls.
Jag har ju min utomhus-challenge det här jullovet där jag ska tillbringa 1 timme obruten tid utomhus varje dag.
Det
är
inte, det.
Ja.
Går det bra med den eller?
Än så länge, check, 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 check. Nu spelar vi in det här avsnittet på tisdagen före nyårsafton. Det har varit enormt blåsigt och väldigt regnigt. Men det här kom ju den där svarta, lurviga lilla voven in.
För hon ska ju ut och gå. Och hon har blivit ganska duktig på att gå. Det kan man ju tänka så här. Precis som när barnen var små. Man ville liksom lära barnen att man kan gå ut och gå. I början, några år, fick man ju ta vagnen. Men sen så har i alla fall min ambition varit att barnen ska lära sig trava på. Att man ska kunna gå från A till B utan att det blir det största projektet. Och nu har den här lilla vovven ändå blivit så pass gammal och stabil. Och, alltså gammal och stabil som hon blivit pensionär. Nej, men hon har liksom blivit att hon kan trava. Så nu kan vi ändå liksom samla ihop en hel del kilometer. Och ja, det är ju inte, om jag skulle gå en timme själv, då vet jag att jag kan komma upp i, ja, men 10 000 steg om jag verkligen travar på mitt snabba tempo. Nu så kanske vi snarare ligger på 8 500 steg på en timme. För att man stannar och hon ska nosa på saker och sådär. Så det blir inte lika många steg per timme. Men den där timmen blir. Och jag har till och med blivit sån att jag tar ett varv runt parken det sista jag gör. För att hon ska liksom få nosa in sig på sina grejer och kolla. Så hon får kolla lite grann vad som har hänt i parken sen senast. Vad det är för nya dofter och så vidare. Så än så länge så går det faktiskt bra. Sen är det inte jättekul när det vräker ner. Jag tar på mig, jag har såna här låga gummistövlar, vilket är typ den bästa investeringen. Alltså gummiskor. Och så har jag regnbyxor ovanpå jeansen. Och så har jag både dunjacka och sen skaljacka utanpå. Och så skidhandskarna och en stickad mössa. Men jag känner mig som en hundägare som går ut i ur och skur oavsett väder. Och det är ju fantastisk känsla sen när man kommer in. Det är ju så mysigt att ta av sig alla skalkläder, kanske ta en varm dusch, passa på att tvätta av hunden lite grann och sen bara krypa upp i soffan och kolla på en film. Det finns ju något så enkelt men också så tillfredsställande i att vara ute. Och när mina barn var små, då var vi ute så himla mycket. Och det dels för att tiden går snabbare när man är ute. Det är värdefullt för barnen, de vill vara i parken. Men nu när mina barn är lite äldre och de vill inte ha med mig. Alltså, det skulle ju typ vara det pinsammaste som fanns. Det var om jag skulle komma och hänga. Nej, nej, nej. Så nu har jag liksom fått lite draghjälp av hunden. Så att än så länge, halva jullovet har gått. Och jag har hållit i det. Så vi får se om jag klarar resterande dagar på jullovet.
Alltså jag känner så här, de senaste veckorna då som det har varit ganska mycket restriktioner, eller månader kanske man till och med får säga att det
är. Bör du ta bara tidsperspektivet nu?
Ja, men lite. Allt flyter bara in i varann. Jag sitter och bläddrar i min kalender här för vi ska göra någon slags sammanfattning av 2020, du och jag. Och det känns som att allt bara smälter ihop. Man bara, hur var det då? Jag minns inte, man var väl hemma, gjorde ingenting. Lite så har det ju varit. Men det har fått mig att känna lite grann det här. Och sen man inte kan resa, inte få upplevelser och input liksom i själen av sådana grejer, så har jag känt lite grann som jag kände när jag var utmattad. Då tog det sig uttryck att jag tittade på väldigt mycket skräckfilm. Jag som hatar skräckfilm, jag är livrädd. Alltså jag kan ju inte sova. Men jag behövde känna något. Jag behövde liksom trigga igång det här att jag känner något, att jag reagerar på någonting. För när jag var utmattad så var jag tom. Det var liksom ingenting kändes åt något håll, det var bara tomt. Och lite den känslan har jag haft nu av att jag har blivit uttråkad, tror jag. Och att dagarna har sett så likadana ut hela tiden. Och då har jag liksom blivit av med det här finvädersgrejen som jag har. Att jag inte gillar att gå ut när det är dåligt väder, som du vet. Det har ju också varit svart i princip. Inte många soltimmar i december och november. Här i Stockholm i alla fall. Jag tror många andra delar av landet har haft det likadant. Så då måste man ju gå ut. Då får man gå ut när det är grått, när det regnar, när det blåser, när det är skitväder rent ut sagt. Så jag har varit ute också och promenerat mycket. Sprungit nu på sistone när det liksom har piskat regn mot ansiktet. Blåser som bara den, så att man liksom känner nästan att man håller på att blåsa bort. Och jag tyckte att det varit gött. Du vet, det känns. Det är något som känns i kroppen, i själen. Det sticker till. Och det har jag behövt. Så jag har nästan blivit tvärtom mot för vad jag har varit innan. Jag blir nästan mer motiverad att gå ut och springa om det är riktigt skitbusväder. Så här, nu är det mörkt, det blåser och det regnar småspik. Ah, jag sticker ut nu. Nu ska jag ut. Så otroligt sjuk känsla.
Men i somras så pratade vi om minnesvärda träningspass. Alltså vad är det som gör att man kommer ihåg ett träningspass lång tid senare? Kommer du ihåg det här?
Ja. Jag kommer ihåg, men jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa. Det har jag ingen aning om.
Det var apropå att jag hade sprungit ett långpass i Undernäs där Baxter spelade in den nya Sune-filmen. Mm. Och jag skulle lyssna på sommarprat och var ute och springa. Och jag hade bestämt mig för att ja, men det får bli så långt som det blir. Och lite grann det här, jag sätter på ett sommarprat och sen så börjar jag springa. Så får jag se hur långt jag kommer. Och dessutom när jag skulle springa i trakter som jag inte hittade i. Alltså jag kan liksom inte förbestämma en runda och så vet jag att ja, men det blir 7 kilometer. Utan mer så här, ja det är kul att kolla på saker. Och det var lite regn i början, men framförallt så blev det enormt blött. Och det blev översvämningar och regnet bara, det var liksom, tog sig in överallt. Och jag minns inte, men jag tror att jag var uppe på typ 17, 18, 19 kilometer när jag väl var tillbaka på vandrarhemmet där vi bodde. Och jag då hade med mig in i vårt nästa poddavsnitt att det här är ett sånt pass som jag kommer minnas väldigt länge. Och jag tog med mig det till den här, när vi skulle göra vår årssummering. Så tänkte jag så här, ja, men om jag skulle välja ut årets mest minnesvärda träningspass. Vi har ju, både du och jag samlar ihop liksom flera hundra träningspass ett vanligt år. Mm. Ja, men vilka pass sticker ut? Och då hade jag faktiskt skrivit upp mitt långpass i Undernäs. Inte för att jag sprang så himla långt, utan för att det regnade så enormt mycket.
Ja, du ser. Det är sånt som fastnar då.
Ja, men har du ett särskilt minnesvärt träningspass från 2020 som sticker ut på något sätt? Du har ju samlat ihop då fler träningspass än vad jag har gjort med tanke på dina streaks och liknande.
Ja, grejen är att jag har ju gjort 3 streaks under det här året. Den första streaken, det var ju när jag gjorde illa min menisk. Det var i början av april. Då spelade vi lite basket ute, jag och mina tjejer fortfarande. Jag gjorde illa menisken och kunde inte springa på ett tag. Och då fick jag liksom en spark i baken, så här, nu gör jag något bra av det här. Så då körde jag 1 timmes powerwalk varje dag.
Plus, just det!
Ja, kommer du ihåg det? Plus att jag försökte köra lite styrketräning eller yoga varje dag också. Och då var jag inte lika, det var inte så att jag kallade det för en streak. Så att jag var inte lika nitisk med till exempel styrketräningen och yogan. Men det blev nog i alla fall 5 gånger i veckan minst som jag körde både antingen styrketräning eller yoga. Och promenaderna gjorde jag från 5 april till 31 maj. Och då missade jag bara, jag tror jag missade kanske 3 dagar där för att jag hade inspelning från morgon till kväll de dagarna. Så det var ju liksom mitt första streak-tänk, fast jag visste inte själv då att det var en streak. Jag bara bestämde mig för att nu ska jag göra det här varje dag. Och då var jag faktiskt i ganska fin form. Alltså maj, juni, då kände jag ändå att jag var i rätt bra form. Alltså. Då var ju vi uppe och fjällvandrade i Åre. Och jag bar ju 20 kilo sand på ryggen ända upp på en av de där topparna. Där i året. Och kände bara så här, jäklar jag är stark, jag är Hulken alltså. Fy fan vad jag orkar mycket. Kände mig otroligt duglig just då.
Bästa känslan.
Ja, det var bästa känslan. Och just det passet skulle jag nog faktiskt vilja lyfta fram, om man nu kan kalla det ett träningspass. Men att bära 20 kilo sam upp på en topp och vara ute i flera timmar och vandra. Alltså vi kanske gick 2 mil den dagen. Och jag hade honom i ryggsäcken nästan hela tiden och det var i terräng. Och det var lugnt, jag fixade det utan problem. Jag kände mig otroligt stark, som en oxe. Och sen så bär jag ju med mig också den sista basketmatchen vi fick göra. Vi var ju verkligen på G, vi ledde ju serien och hade vunnit 4-4 matcher. Det gick otroligt bra för oss. Och sista basketmatchen vi spelade mot Bayern faktiskt, som är riktigt bra och ett av de bästa lagen i serien. Och vi vann och det var en riktig kämpaseger och jag kände verkligen att jag bidrog och det var kul. Jag spelade otroligt bra försvar och att jag fick sätta de där straffkasten. Två straffkast som jag satte när det bara var, det var väl någon minut kvar av matchen och det var lika och jag satte de där straffkasten och gav oss liksom chansen att vinna och det var inga problem. Jag gick fram till linjen och visste att jag skulle sätta dem. Då kände jag så här, jag har jobbat med mig själv ändå. Från att jag missade två straffkast på basketfestivalen när du var där och tittade, det var ju 2019. Men att jag då hade kommit så pass långt nu att jag gillade känslan. Jag får chansen att avgöra och jag vet att jag kommer att göra det. Det var jävligt gött och det bär jag med mig. Det var lite skönt att få avsluta ändå säsongen med det. Säsongen som blir väldigt kort och konstig nu, våran basketsäsong. Vi får se om den kommer igång igen. Men de två passen är väl det som jag mest tar med mig från det här året. Hur är det med dig då?
Ja, men utöver det här enormt blöta långpasset som jag på något sätt nog har så här kapslat in i hjärtat. För jag ibland så kan jag, eftersom jag är så mån om att hålla min bredd. Jag vill ju vara bra och kunna göra många saker. Jag vill kunna springa snabbt, jag vill kunna springa långt, jag vill kunna lyfta tungt, jag vill kunna vara uthållig i styrkan, jag vill ha min rörlighet. Och det kan ibland, alltså ibland så kan jag vackla i det. Så kan jag bli osäker när jag, som man gör, så att jag måste prova om jag fortfarande har den förmågan. Den liksom som en skill som jag kallar det för. Och då var det så himla skönt och som en bekräftelse, och verkligen som ett kvitto på det som är min bredd som jag vill stå på. Jag vill ha den här breda basen. Mm. Och då blev det långpasset som ett enormt bra kvitto. Men samtidigt så är ju alla de här styrketräningspassen som jag har kört, de allra flesta 2020 har jag tränat hemma eller ute. Jag har ju tränat, i våras tränade jag ute på terrassen. Under sommaren så tog jag med mig mitt utegym, som ju numera är innegym, men tog jag med det till landet och så tränade jag, kände mig lite grann som en traktor i min styrketräning i år. För det är inte så spektakulärt och det är absolut inte flådigt, det är inget glammigt, det finns nästan inget socialt i det i år. Men mer som en traktor som drar. Det är lite segt, men traktorn kommer ändå framåt lite grann hela tiden. Helt enkelt bara genom att ha motorn igång och foten lagom mycket på gasen. Och sen när hösten kom, då tog vi hem utegymmet, flyttade ut det på terrassen och så fortsatte jag träna där. Och sen när det började bli kallt och vi insåg att Sixten inte skulle kunna komma igång med sin brasilianska jiu-jitsu. Och då när jag kuppade in utegymmet in i vårt lilla vardagsrum, så har liksom den här traktorn fortsatt att dra kraften långsamt framåt. Så när jag tittar i min träningsdagbok, då är det ju framförallt styrketräningspassen som dels som jag har loggat och skrivit upp. Jag lägger inte in. Jag är ju inte som du. Jag är ju inte normalt sett ut och går. Jag tar inte på mig kläder för att nu ska jag gå ut och gå, utan jag cyklar ju allra helst. Vart jag än ska så tar jag cykeln, och det är oavsett om det är corona eller inte. Men jag har inte i det här att jag ska ta en promenad. Som jag visade till där när barnen var små, då tog jag verkligen på mig kläder för att nu ska vi ut och gå. Men så, det har jag normalt sett inte i mig nu för tiden. Men styrketräningspassen är ju inte de som jag, även om jag tycker att de är värdefulla, så är det inte de som jag minns. Där är det nog mer så här en blandning, nästan inte som en godispåse, utan snarare kanske som en sån här exotic snacks när man har plockat lite olika sorters nötter och lite så här. Det är lite någonting som kanske är lite sött och så är någonting som är lite salt, men allting har ungefär samma färg i min styrketräningspåse. Medans mina löppass, de kanske kommer i nötpåsen som karameller. Det är de som jag minns, det är de som har framkallat mest känslor, precis som du säger där, med att man vill känna någonting. Alltså hemmaträningen, nej, det känns inte jättemycket, men det är ett jobb som ska göras. Men jag kommer ihåg att det var när jag och Baxter var ute och reste mycket i somras när han skulle spela in film. Först var vi då i Undernäs utanför Karlsborg. Och sen var vi i Göteborg en period. Och jag kommer ihåg den ganska så höga tröskeln, men ändå så här rimliga, att det kändes rimligt att jag ändå satte mig i bilen och åkte till Karlsborg för att köra ett par träningspass på ett riktigt gym där. Kände ingen, visste inte vilka grejer som fanns. Men jag hade ändå 8 timmar att fördriva som jag normalt sett skulle... Alltså, jag skulle kunna klart sitta och bara skriva med datorn, men det blir ganska så passivt för mig. Så de passerna när jag ändå satte mig och åkte till ett riktigt gym, och nästan känslan som i att jag unnar mig ett inomhuspass på gymmet. Sen så tror jag inte att det var något mirakulöst som gjorde att jag fick mer träningsresultat än vad jag annars skulle ha fått om jag hade kört ett kroppsviktspass på gräsmattan utanför vandrarhemmet. Men det fanns ändå en ganska symboliskt viktigt moment i att jag faktiskt körde ett par pass på gymmet. Men jag tror, och det här är nog ganska så ovanligt för mig, har man lyssnat på träningspodden år ut och år in och de har hört våra klassiska årssummeringar, så tror jag att man minns och kommer ihåg att jag gång på gång har levererat årssummeringar som har handlat om att jag har blivit starkare, jag har blivit snabbare, jag har blivit uthålligare, jag har kunnat summera allt ifrån maraton till nya rekord, till distansrekord, kunna springa Ultravasan, och så har jag liksom stängt år för år alltid på en högre nivå än där jag var året innan. Men det här året så har jag inte blivit snabbare. Jag har inte blivit uthålligare. Jag har generellt sett inte blivit starkare. Jag har tränat färre pass än vad jag brukar göra. Skulle jag göra ett stapeldiagram med de senaste, ska vi säga då, 9 åren då, om man tänker sig efter, alltså efter när man liksom inte är postgravid längre, så skulle 2020-året vara nog den lägsta stapeln i, om man mäter utveckling. Och även om jag, för nu jag började titta lite grann på siffror, även om jag skulle ta bort min enormt deppiga träningshöst där jag hade då flera långa perioder när jag höll på med olika penicillinkurer och skulle bli bra från borrelian och allt det här, så jag kan ju se jag ligger på ett snitt strax över 5 pass i veckan, om jag alltså då inte räknar med de månaderna när jag inte tränade någonting alls, så ligger jag över 5 pass i veckan. Men det har ju inte hänt så mycket av de här 5 pass i veckan. Alltså, jag har liksom inte kommit någonstans.
Nej, men så är det ju ibland. Så.
Ja, och jag tänker att de allra flesta som tränar, de kommer ju faktiskt ingenstans. Alltså, så är det ju. Ska man vara krass, de man hör om och läser om, det är ju de som kommer någon vart. Men de allra flesta kommer ju faktiskt ingenstans. Men man tränar ändå för att man tycker om känslan. För att man har vanan, rutinen och man mår bra av det. Och det har varit ganska så skönt att, ja, så här kan det också vara. Det finns inte så mycket utveckling någonstans, men jag har min breda bas att stå på. Jag fick till flera riktigt bra långpass i somras och kände att jag hade kunnat springa mer om jag hade velat. Och det räcker väldigt långt för mig. Men just det här att, ja, jag har ett personligt rekord. Nej, vänta, jag har nog 2. Jag har 1 marklyftsrekord i år och jag har 1 pull-ups-rekord i maxstyrka. Alltså inte i hur många pull-ups jag kan göra, för där har jag nog inte blivit bättre. Men däremot hur mycket extra vikt jag kan lägga på för att göra en pull-up. alltså hänga i räcket och sen så lägga på viktplattor runt höften i ett bälte. Men jag känner nästan känna att det kanske lite grann var tur också att jag råkade ta det just i år. Men ja, nej, annars ganska så, inte någon nedåtgående trend, men en ganska så bred bas att stå på. Det här var ett litet sidospår som jag har gått och funderat på inför vår årssummering. Men å andra sidan, Jessica, du får ju väga upp den här årssummeringen, för snacka om att du har utvecklats. Vi skiter i den gamla maratonformen.
Ja,
på alltså, allt annat.
Det är ju någon annan form nu, men framförallt så känner jag att har ni möjlighet, och det har man ju ofta nu, för att man registrerar ju ofta sina pass antingen i telefonen eller med sin klocka, eller om man skriver träningsdagbok. Jag har ju fortfarande en analog kalender som jag skriver ner allting i. Och det är faktiskt ganska bra att gå tillbaka och bläddra, för att man tror att man kommer ihåg, men det gör man inte. För jag tänkte så här, när jag skulle sammanfatta mitt år, så tänkte jag så här, jag har inte tränat så mycket i år, jag har 2020 skitår, jag har inte kunnat göra någonting. Och så går jag tillbaka och tittar och ser att jag har tränat otroligt många pass. Alltså många fler pass tror jag än på flera år. Men de har inte nödvändigtvis varit så långa som de har varit tidigare år. Tidigare år så kanske jag har räknat det som att träna om jag har tränat i en timme ungefär. Antingen med löpning eller med styrketräning eller vad det nu kan vara. Jag kanske inte... Har jag gjort någonting kortare? Oftast har jag inte ens gjort de passen, för att då, jag har inte tyckt att de har räknats. Nu har jag gjort mycket kortare pass, men jag har gjort många, många fler. Och det var lite spännande att se. Så om man tittar tillbaka på mitt år, så kan man ju se att januari där, då återhämtade jag mig från covid-19 och tyckte att det var ganska tungt att komma tillbaka. Jag hade ju tappat kanske 3 kilo muskler när jag var sjuk i covid-19. Jag var rätt vältränad innan, jag var liksom i maratonform. Och ställde mig på vågen och blev jätteförvånad, för jag hade ju inte rört på mig på 6 veckor när jag hade varit sjuk, men hade gått ner 3 kilo. Då fattade jag ju så här, hej då, muskler som jag har kämpat för att bygga upp, ni var inte kvar längre. Så det var ganska tungt i januari där, men då körde jag ju mest basket, jag red en gång i veckan, jag sprang några gånger i veckan, jag körde lite styrketräning, jag tränade på jäkligt bra ändå. Och då kände jag ändå som att fan, där i början av året gjorde jag ingenting, men jag ser ju det nu när jag bläddrar tillbaka i min kalender, att jag tränade ju ganska mycket. Och sen när jag gjorde illa knät där och började på min första, vad man då kan kalla streak, då blev det ju en timmes rask powerwalk varje dag. Och det var då jag började lite grann med den här nya filosofin som jag har med korta pass. Jag tänkte att det var bättre att jag går till utgymmet varje dag och gör någonting än att jag måste göra ett helt program eller att jag ska gå dit och träna en timme för att det ska räknas. Så ibland blev det ju jättekorta pass, ibland var jag ju där en kvart. Men kände ändå så här, ja, vad fan, det blev ändå av. Det var bättre det än att jag idag hade skitit i det för att jag inte hade tid eller lust eller ork att göra en timme. Så där blev det ju träning i princip varje dag. Och sen började jag spela golf i juni. Det var superbra för min hälsa, både mentalt och fysiskt. För att jag var ute flera timmar varje dag. Eller varje dag, jag spelade inte varje dag, men några gånger i veckan. Ute flera timmar, fick frisk luft, rörde på mig. Fick liksom lite grann den här vardagsmotionen som man inte har fått så mycket under 2020. Eftersom man inte har tagit sig till platser. Utan mest varit hemma, jobbat hemma och mest rört sig hemma. Så det var väldigt, väldigt bra för mig. Och sen började jag ju min run streak i slutet av juli. Och den pågick ju då till slutet av oktober. Det är ganska lång tid ändå. Och det var kanon. Jag älskade det. Jag fick bättre kondition. Jag fick en träningsvana. Jag tyckte det var roligt att springa igen. För att jag kunde liksom springa utan att det gjorde ont när det var de här korta sträckorna. Utan att känna att hälen satte stopp. Och utan att bli ledsen varje löppass för att jag inte fixade det på grund av smärtan. Så det var toppen, tills jag då behandlade min häl i början av september. Så då var det 40 dagars runstreak som var ganska jobbiga, för att det gjorde jävligt ont, rent ut sagt. Men annars så var hösten, det var runstreaken, det var basketen, det gick skitbra på basketen, vi gick framåt. Jag kände så här, jag är 44 bast, jag utvecklas i basket. Det är helt otroligt. Alltså, det är så sjukt, så att jag vet inte ens var jag ska börja. Men det var en rolig halleluja-känsla. Sen försvann ju den, och det var deppigt som fan. Ungefär samma veva började jag med en yoga-streak. Bestämde med läkaren att jag inte fick springa på en månad. Yogastreaken i början fick otroliga resultat. Alltså det var fruktansvärt de första passen. Det gjorde så ont, det var så svårt, det var tungt. Jag kände mig osmidig som en klump. Heffaklumpen, typ. Inte kul. Och sen så fick jag de resultaten första veckorna. Ajajaj, vad bra det gick. Alltså, jag blev så smidig, kände mig liksom kanon. Nu har jag lite grann stagnerat här med min yogastreak. Jag kör ju på, men det, jag tycker inte det händer något. Sen kanske det gör det, men att man inte märker det för att det är så små framsteg till skillnad från det början när man verkligen gick från 0 till 100. Men jag känner ändå att jag kommer fortsätta med yogastreaken. Även efter min streak är slut så kommer jag fortsätta med rörlighet varje dag. För att det gör verkligen gott för kroppen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55 10% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Och jag har, då har jag, när jag har liksom suttit nu och sammanfattat mitt år 2020, som är väldigt många träningspass, inte så långa men väldigt, väldigt många, och inser då att jag har ju tränat bättre än jag trodde att jag hade tränat. Men då har jag börjat blicka fram mot 2021 och jag har någon slags plan som börjar växa i mitt huvud. Har du också tittat fram mot 2021?
Ja, det har jag. Men jag tror att jag behöver lite inspiration från dig först. Jag skulle behöva lite hjälp med, och det här har faktiskt du redan sått frön i mig, just det här med fokus på kontinuiteten. Får jag bara stanna kvar i 2020 med en fråga? Ja. Har du en siffra? Har du räknat samman hur många pass, om du slår ihop allt det här, basket, runstreak, yogastreak, de här hemmaträningspassen du har kommit igång med, det du gjorde i utegymmet, finns det en siffra för hur många gånger du har tränat?
Men alltså jag satt och räknade lite grann. Jag har inte räknat exakt nu. Men yogastreaken är jag på dag 62. Och 100 runstreak dagar. 162. Sen promenerade jag där varenda dag i... Vad blev det då? 60. 55 dagar kanske. Då är vi uppe på 217.
Det var inte huvudräkning.
Nej, men så körde jag ju styrketräna eller yoga där också, kanske 45 av de dagarna. Då är vi på
262.
Och sen basketträningar och basketmatcher har det väl i alla fall blivit 60, skulle jag säga. Och då är vi på 312 kanske, så är höftat. Och sen har jag ju ridningen. Jag kanske har ridit, det gjorde jag ju illa, men jag kunde inte rida så mycket, med sig 10 gånger i alla fall. Så är vi uppe på 300. Vad var jag ens på? 12, 322. Jag 322. Och sen så har jag ju golfen, och den har jag ju spelat kanske 25 runder. Alltså jag är ju uppe på, jag snittar ju på mer än ett pass om dagen. Jag snittar ju på mer än ett träningstillfälle varje dag. Det är helt sjukt. Alltså så mycket har jag inte tränat något år.
Det är det jag säger, du skulle höja den här årssammanfattningen. Gud vad skönt.
Ja men det är så kul, för att jag, när jag tittar tillbaka så tänker jag såhär, det har varit ganska dåligt år, jag har inte tränat så mycket. Och sen bara, jag tränar skitmycket. Jag tränar hur mycket som helst. Men jag har ju inte tränat så där med ett specifikt mål i sikte, har jag ju inte gjort. Och det är väl kanske därför som det känns som att jag inte har tränat så mycket, för att jag har ju inte förbättrat någonting jättemycket, men förbättrat många saker lite, om du fattar vad jag menar.
Ja,
det är det som har varit skillnaden det här året. Du har
växeldragit på ett framgångsrikt sätt.
Ja, jag har ju inte siktat in mig på ett maraton, så att jag har löptränat och varit i superlöpform. Men jag har sprungit lite varje dag och liksom blivit lite bättre på att springa tack vare det. Jag har fått lite bättre kondis och så, förutom om man tar bort de sista månaden här nu. Styrketräningen, jag har inte styrketränat så där som jag gjorde hösten 2019 när jag gick med Patrik och tränade, och vi körde verkligen tunga vikter, hade en plan och jag la på mig massa kilo muskler. Det var ascoolt och det var jättekul. Så har jag inte styrketränat, men jag har styrketränat lite och liksom ändå fått någon slags styrka i kroppen som kanske inte syns så mycket på musklerna, men som känns ändå. Och den har ju yogan också hjälpt till med. Att jag känner att jag är starkare, fast inte på det där bulliga muskler-sättet. Utan jag känner liksom staminan i kroppen är starkare och bättre. Det känner jag. Så att jag har liksom, jag vet inte. Och basketen blev jag ju bättre på. Jag utvecklades liksom på basketplan, fast jag är 44 bast. Så jag har blivit lite bättre på många områden, men inte mycket bättre på något. Det är något nytt för mig, för så brukar inte jag träna. Jag brukar ju vilja ha ett specifikt mål och så sikta in mig på det. Och det har jag inte haft. Men det har också varit bra. Jag tror att jag är någonting på spåren nu, för det här är något som jag kommer att fortsätta med under nästa år, nämligen.
Men du har väl också gjort, jag som lyssnar på dig ganska många timmar i, under 2020, du har ju gjort en ganska så stor förändring i ditt tankesätt kring det här med kroppssammansättning.
Ja, alltså, hur tänker du då?
Nej, men att du reflekterar kring till exempel när du ställer dig på vågen efter att varit sjuk och sen har du gått ner i vikt.
Ja.
Och din reflektion är inte då att knyta näven och bara yes, trots att jag inte har tränat så har jag gått ner i vikt. Utan din reflektion är aj, 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 nu har jag förlorat muskelmassa.
Mm.
Men också motsatsen, när du, att du kan se i ett längre perspektiv att när du har styrketräningen som en regelbunden vana och du faktiskt, som ju många gör, går upp i vikt, att du också, då kan vara tillräckligt landad och tänka och känna, ja men det är ju klart att jag har gått upp i vikt, jag har ju byggt muskelmassa, jag har blivit starkare, jag har fått en bättre hållfasthet, det är stamina grejen.
Ja. Ja, absolut. Verkligen, så har jag ju lärt mig att tänka, men jag har ju alltid haft ganska bra känsla för min egen vikt, inte för att jag står på vågen hela tiden, utan för att jag alltid har mätt på mina kläder. Och jag är ju en samlare, och ibland är det bra att vara en samlare, för då har man kvar kläder sedan 20 år tillbaka. Och när jag liksom inte kommer i vissa kläder så vet jag att nu får jag ta och skärpa mig lite. Och när jag kommer i vissa kläder som jag inte har kommit i på länge, så vet jag att jag har liksom gått åt andra hållet. Och då, just det här med att man kan gå upp i vikt när man styrketränar och bygga muskler men ändå bli mindre. Det upptäckte jag ju 2019 där när jag höll på hösten och styrketränade tungt och byggde verkligen muskler. Men jag blev ändå, omfånget blev mindre. Jag blev större men jag blev mindre. Svårt att förklara, men jag tror att alla ni som tränar fattar precis vad jag menar. Och det var coolt. Det var någonting nytt för mig. Men på det spåret, Lovisa, så känner jag ändå att 2020 har inte varit ett jättebra år för min kropp. Jag gillar inte min kropp speciellt mycket, det ska jag säga. Och det beror på, det här tror jag många känner igen sig i, man har ätit mer, man jobbar hemma, det betyder man har väldigt nära till kylskåpet, man har ganska tråkigt, man är mycket hemma, man går och äter. Man äter för att man har inte så mycket annat att göra. Det blir att man äter mer. Man äter mycket snask. Ja, ni kommer säkert ihåg, ni som lyssnar, att i början av pandemin, då tyckte ju jag att det var helt rimligt att äta en jättechokladkaka varje dag för att allting var så jävla deppigt. Och man måste få trösta sig med något. Och om det här nu var apokalypsen så ska jag i alla fall ha ätit choklad de sista dagarna av apokalypsen. Eller innan den kommer. Och det är ju inte så bra. Sen har det ju också blivit, vilket jag hörde på nyheterna häromdagen, så det är inget jag hittar på, man dricker mer alkohol hemma. Man går ju inte ut lika mycket, man går inte på restaurang, man går inte ut på klubbar och barer och sådär, men man sitter hemma och dricker mer. Och det var lite samma där, att jag tänkte så här, det är så tråkigt ändå, jag har inga planer, har ingenting att göra, kan lika gärna ta ett glas vin idag. Ja, men vi måste i alla fall ha något kul, då kan vi få dricka champagne då några gånger i veckan. Så mer alkohol, vilket ju inte är bra för kroppen på några sätt, varken utseendemässigt eller på insidan. Dumt, bubububub. Samt att man har fått mindre vardagsmotion. Många har jobbat hemma stora delar av året och då blir det helt enkelt att man rör på sig mindre. Därför gillar jag det som din man Hans har gjort, att han går till jobbet varje dag fast han inte går till jobbet. Att han går ut och promenerar som att han skulle gå till jobbet och sen går han hem och sätter sig och jobbar. Det är en jävligt bra tanke, för att man missar så otroligt mycket när man inte får den där vardagsmotionen. Att man inte går upp för trapporna varje dag, eller att man inte promenerar till jobbet, eller åtminstone promenerar till tunnelbanan. Att man går runt på sitt kontor. Alltså, när man bara sitter hemma rör man på sig mindre, så är det. Så jag är inte helt nöjd med hur kroppen känns och ser ut. Jag har därför en plan. Den här planen har man ju varje år. Det går ju lika bra ungefär varje år. Men jag ska bli lite mer hälsosam är min plan. För 2021. Ja, och Lovisa skrattar. Det här är ju liksom det mest klyschiga man kan säga när ett nytt år börjar. Men jag kommer att säga det ändå, kära vänner. Och bara nu så ni inte får dåligt samvete för att ni ligger hemma i soffan och äter pizza idag och kollar på Ivanhoe. 1 januari räknas inte. på det. Nej. Första januari är alltid en dag som inte räknas. Det är liksom den dagen som man laddar upp för att nu sätter vi igång. Så att imorgon sätter vi igång. Jag kommer att försöka äta mindre socker. Alltså jag måste skärpa mig med sockret. Det går inte. Jag är som en sockerjanke. Det måste vara slut på det nu. Och jag tänker att jag ska försöka tänka på det i alla led. Du vet, allt som man äter. Om jag ska äta till exempel yoghurt, att jag väljer yoghurt med mindre socker i. Om jag nödvändigtvis ska dricka läsk, det gör jag ju väldigt sällan, men då ska det vara zero sugar. Att jag verkligen tänker på att inte stoppa i mig så himla mycket socker. Och också det där rena sockret som godis, det får baske mig vara förpassat till helgerna. Samtidigt kan man inte vara för sträng mot sig själv, det klär inte mig. Men helgerna får man då kanske äta lite godis på, men det är det helt enkelt. Och samma gäller med alkoholen. Nu måste det bli någon slags restriktion. Jag kan inte längre leva som att ja, men jag har helg mitt i veckan, det är lugnt, det går inte. Nu är det fredag, lördag som gäller. Undantagsfall någon annan dag om man har något speciellt att göra, men inte om man bara sitter hemma. Då får man faktiskt liksom försöka leva lite sundare på veckorna. Det är min plan. Sen vad gäller maten, så med 5-2 som jag körde, jag vet inte, jag tröttnar ju på saker, det är kul i början. Sen tyckte jag det blev så jävla tråkigt att fasta. Det var så här, jag blev på så dåligt humör. Så nu ska jag börja med en ny grej på veckorna. Skratta inte åt mig nu, Lovisa. Men på veckodagarna, så börjar du skratta med en gång, så kommer jag att köra lite mer 16-8-tänket. Jag tror nämligen på periodisk fasta. Jag gör verkligen det. Jag tror att det är bra för kroppen. Och det har ju visat sig från de här ställena där man lever längre och sådär, att man äter sig, på vissa ställen äter man sig 75% mätt bara till exempel. Det är bra för kroppen. Det är bra för alla kroppens funktioner. Och också den här periodiska fastan, den finns i många kulturer där man lever längre och är hälsosammare och friskare. Så att det här är ju liksom bevisat bra, och det ska man ju egentligen inte se på som en diet, utan mer som en livsstil. Det handlar ju inte om att det här ska man göra i 5 veckor och sen skita i det, utan det här ska man ju liksom försöka leva med på ett eller annat sätt. Så att det ska jag börja med. 16-8, du sa att det var dina kompisar körde det, eller?
Ja, alltså jag har ju kompisar som har ätit enligt 16-8. Så vi kan börja med att säga, det är alltså att man har 16 timmars fasta varje dygn och sen har man 8 timmars ätfönster. Och den klassiska 16-8, den startar då klockan 12 på dagen. Då bryter man fastan med sin frukost. Och sen så äter man regelbundet fram till klockan 8 på kvällen. Och sen fastar man fram till 12 nästa dag. Det är den klassiska. Men sen finns det ju varianter. Till exempel att man äter klockan 8 på morgonen. Och sen så äter man fram till klockan 4 på eftermiddagen. Och sen äter man ingenting förrän nästa frukost.
Jag tror att det handlar om vad ens kropp vill och mår bra av. Till exempel, jag har ju inget större behov av frukost, för jag är inte så hungrig på morgonen. Utan ofta när jag äter frukost och har varit så här, nu ska jag ha de här fasta måltiderna på vissa tider och så, då får jag i princip trycka i mig frukost, för att jag är egentligen inte hungrig. Så om jag känner efter vad kroppen själv vill, så behöver den inte äta på morgonen. Men däremot på eftermiddagen så är det ju liksom ett jobbigt parti för mig. Där är jag ofta hungrig och blir ofta trött, och förmodligen för att blodsockret går ner. Så att jag vill kunna äta och även äta middag. Middag är viktigt för mig, för att jag är hungrig på kvällen. Så att det passar mig bättre att köra, som du säger, det klassiska 12-8. Och det är inte speciellt svårt. Alltså det är inte speciellt svårt. För ofta det man äter efter klockan 8 på kvällen, om man bara är hemma, om man inte är ute på restaurang och sådär, det är ju bara sånt som man slentrian äter. Man bara sitter och kollar nyheterna eller Alla mot alla eller vad det är klockan 10. Och så bara, men jag är lite sugen på något. Och så tar man en macka, eller så Patrik plockar fram chipsarna eller ska ju chips. Då sitter jag och gräver den där chipspåsen fast jag inte ens gillar chips. Och det är så onödigt, för det där är ju ingenting man behöver. Det där är ju bara något som man stoppar i sig. Så jag tror på den här metoden. Jag kommer att testa den nu och se hur det funkar helt enkelt. På veckodagarna, inte på helgerna.
Nej, men många de av mina kompisar som har levt med 16-8 som en helt, alltså det är en vanlig dag, kanske inte alltid på helgerna, därför att då, om man har familj och liknande, så behöver man anpassa sig till barnens måltidsordning och liknande. Men det är ju människor, dels som vissa jobbar i träningsbranschen och börjar jobba tidigt och tränar sent, alltså efter de har jobbat klart i gymmet. Och de säger ju det, att de går upp, åker till jobbet, kör sina PT-kunder fram till lunch, då fram till 12, käkar en stor måltid och sen så jobbar de några timmar till, tränar och äter och så. Och sen så käkar de en stor middag med familjen och går och lägger sig väldigt mätt. Mm. Och ofta, alltså, det här med att vara morgonmänniska, det finns ju lite olika vad vi lägger i begreppet att vara morgonmänniska. Vissa tänker ju att mena på att, ja, men det är att man vaknar tidigt, att man tycker om morgonen och att man kanske till och med är extra produktiv och effektiv på morgonen, och sen är man trött, ja, men klockan är 7:30 på kvällen, då liksom nästan måste man checka ut. Och jag tänker att du, Jessica, kanske då, om man tänker liksom använder den definitionen, då är du en kvällsmänniska, älskar att vara kvällsuggla, sitta och kolla på serier och filmer sent, och nästan som att de timmarna mellan 19 och midnatt är de bästa timmarna. Mm. Kanske? Ja. Och jag är nog... Jag är ju både morgontrött och kvällstrött. Men när det gäller maten, så jag vill äta frukost tidigt. Alltså väldigt tidigt. Tycker att det är lite knepigt det här med att både vilja ha sovmorgon och vilja äta frukost tidigt. Det går ju inte riktigt ihop.
Nej.
Men jag är inte så himla hungrig när det är middagstid vid 19. Jag hade absolut kunnat äta min sista måltid vid 17, den riktiga middagen. Och sen så är jag inte hungrig framåt 21-22 när det är dags att gå och lägga sig. Medan andra är som hungrigast under kvällen. Och man kanske till och med käkar middag vid 19 och sen är man hungrig igen vid 21. Och alla vet ju att det är jättejobbigt att gå och lägga sig hungrig. Alltså det är ju nästan så att man kan ligga och vända och vrida sig.
Ja, det är hemma. Man sover dåligt om man är hungrig faktiskt.
Ja, men sen så har jag också kompisar som jobbar skift, som kör 16-8. Och försöker få in det då som i att inte äta nattetid. För det är ju alltid det knepiga med att kroppen har svårare att ta hand om det som vi äter nattetid när vi egentligen borde sova. Så de använder 16-8 för att få bra ordning. Dels på att kunna sova dagtid, men också kunna få in sina måltider. Så de gör någon variant då för att kunna synka sina måltider enligt deras då dygnsrytm. Och whatever works for you, tänker ju jag. Men 16-8 är ju en av få, om man tänker så här, dietkoncept som har visat sig faktiskt ha hälsofördelar. Just med tanke på eller det man mäter då, alltså insulinnivåer och det här med cellernas, alltså reparation av cellerna och liknande. Och jag, mycket av det som jag kollar på när jag kollar i människors kostdagböcker, då brukar jag titta där på hur många timmar är det från första måltiden till sista måltiden. Och är det rimligt? Och då kan det vara allt ifrån att, ja, men det är inte konstigt om man går upp klockan 5 och äter sin frukost. Och det är ju inte konstigt då att det liksom, ska man sen vara vaken till 22 och äta sista måltiden 21:30 för att man är så hungrig. Då kanske man behöver äta, det blir väldigt få timmar som kroppen inte har mat i magen då, bara under natten. Men också hur, ja, men som du pratade om det här med humöret och liknande. Det är inte konstigt att man blir väldigt hungrig om det går 6 timmar under dagen där man är produktiv, effektiv och man kanske då missar en måltid som man egentligen, man kanske hade ätit en måltid om man jobbade hemma, om man hade tillgång till kylskåpet, då hade man faktiskt satt sig ner och ätit en planerad måltid. Men man har en livsstil där man är på språng och man får inte eller känner inte kroppens signaler om att nu är jag faktiskt hungrig, nu skulle jag behöva ta en paus och sätta mig ner och äta.
Mm.
Men när det handlar om sötsug och den här liksom drivet, det här med att man så gärna vill ha socker, det jag brukar titta på då, det är hur mycket man äter under huvudmåltiderna och vad, när den här sötsugsklockan ringer, om man tänker Skalman-konceptet, att det kan vara en signal om att man har ätit för lite till lunchen eller för lite till middagen eller att man inte ätit tillräckligt mycket till frukost. Och när man är sötsugen, då är det egentligen dags för ett mellanmål. Och ja, exakt, det blir ju ett mellanmål, eller ett eftermål för vissa, om det är liksom efter middagen. Men att det är då som hjärnan är så taskig, för den berättar inte att nu behöver jag äta någonting som kroppen mår bra av, utan den berättar, jag vill ha choklad.
Och precis.
Och just det här med att titta på måltidsordning, ett antal timmar från första till sista måltid, antal timmar mellan måltiderna och vad varje måltid innehåller. Det är ju sånt som jag tycker är väldigt kul. Men det kräver ju, precis som du säger, det kräver ganska mycket fokus. Alltså det kräver ju att man har en plan och framförhållning, och det är det som många missar, att man inte har den här medvetenheten som ju du, när det handlat om 5-2 som ju du har kört i många år i perioder.
Mm, exakt.
Då handlar det om att hålla sig skärpt och liksom påminna sig om, men vad är det för förutsättningar jag ska äta ur? Men kanske inte då alltid kopplat till viktnedgång eller att minska fettmassa, utan att det faktiskt handlar om vad man mår bra av, vad man får sin energi ifrån. Många glömmer ju bort att man får energin av att äta. En del tänker att energin får man av att göra saker. Men sånt tycker jag är väldigt spännande.
Ja, precis. Och det här med att vara förutseende och ha planerat. Jag har ju märkt att när jag blir sötsugen på eftermiddagen, jag blir alltid det, för jag blir fruktansvärt, fruktansvärt trött. Det brukar vara vid någonstans mellan 4 och 6:30. Det är liksom min sämsta period på dagen. Jag är så trött, så att jag kan bara lägga mig ner, så somnar jag på en sekund. I soffan somnar jag ofta när jag har hämtat Sam på förskolan. Då har jag märkt att tar jag inte då en godisbit som är min första impuls, så här, jag måste ha godis, jag måste ha något sött, jag måste bli pigg, utan att jag istället fyller på med en proteinprodukt. Alltså det bästa är ju säkert att äta någon grönsak eller frukt eller vad fan det kan vara. Men jag har märkt att proteinprodukt funkar skitbra för mig. Alltså om det nu är en proteindryck eller en proteinpudding eller vad det än kan vara. Jag tar en sån, för då blir jag också mätt. Då är jag inte så där små hungrig, utan jag blir mätt och jag blir piggare. Den stabiliserar liksom mitt blodsocker direkt. Och sötsuget är borta. Så gör jag bara det istället för att ta något sött, så är det lugnt. Men ofta så skiter jag i det, fast jag vet att det är det som är liksom grejen för mig. Då skiter jag i det och så tar jag godiset i alla fall. Så dum är jag. Eller en bulle, eller vad fan det nu kan vara som jag liksom känner för att snaska på. Och jag har inte alltid de där grejerna hemma. När jag har en sån där proteinprodukt hemma i kylskåpet, så går jag ju ofta och tar det. Men när jag har skitit i att handla det, så gör jag ju inte det uppenbarligen. För jag åker ju inte till affären när jag är så trött så att jag håller på att däcka. Och bara, nu ska jag skaffa mig en proteinprodukt. Så att det där måste man ju, man måste lära känna sig själv och sin kropp. Veta vad hur den reagerar och vad den igen mår bra av och blir återställd av. Och det är ju olika för alla såklart. Det där funkar för mig. Något annat funkar säkert för någon annan.
Det där du är verkligen någonting på spåren. I min nya bok som jag skrivit tillsammans med min dietistkollega Sofia, där har vi skrivit väldigt mycket om det här med mättnad. Och det finns faktiskt ett mättnadsindex. Och där ser man att väldigt många människor upplever högre mättnad av proteinrika livsmedel Men det finns också en aspekt i varm mat eller varma livsmedel. Alltså att någonting som är varmt mättar mer än någonting som är kallt. Och det blir ju då så komplext när vi, man, säljer in sallader som så himla nyttigt och så himla bra. Och det är energisnålt och det är inte så mycket fett och så vidare. Men att kalla sallader, särskilt då så här, kan man kanske köpa en kylskåpskall färdig sallad, så tycker man att man är jättenyttig. Men att mättnadsindexet blir lägre för det livsmedlet eller den måltiden jämfört med om man hade ätit en varm måltid. Och det kan jag ju tänka mig, det är väldigt ovanligt att vi har varma mellanmål. Men det är ju någonting man kan fundera över, just det här med att om man vill lära känna sin mättnad, att faktiskt lägga lite extra krut på att analysera sin mättnad utifrån hur länge ska jag stå mig på den här måltiden och vad är syftet när jag stoppar det här i munnen? Jag tänker sen när du pratar om att dricka bubbel mitt i veckan eller vad det än är. Ja, men njuter man av det, så ja, då är det ju bra. Alltså njutning är ju väldigt viktigt. Men om man ångrar sig dagen efter eller blir lite irriterad på att man har ätit eller druckit på ett visst sätt, ja, men då kan det ju vara en bra idé att fundera över just mättnadsindex eller mättnaden för det som man har stoppat i munnen, om det nu är en kanske inte är sötsug man egentligen känner, utan det är helt enkelt hunger och aptit. Men Jessica, om det var ju lite grann om din, liksom, när du säger nu ska jag börja leva lite mer hälsosamt igen. Ja, så 2021 träning, om vi går in i den kategorin.
Ja, där har jag också funderat och jag har tagit med mig från det här året och känner att jag är något på spåren. Jag blev ju väldigt inspirerad när jag gjorde Pepforum och fick intervjua Dr. Chatterjee från England som har skrivit många böcker som finns också på svenska. Det är faktiskt ditt och mitt förlag, Norstedts, som släpper de här böckerna. Och de hörde när jag pratade om honom på träningspodden och skickade hem två böcker till mig från Dr. Chatterjee. Det tyckte jag var jättekul, en fin present. Så att jag har ju snöat in ganska mycket på hans metod. Och hans metod är att inte lägga ribban för högt, inte göra det för svårt för sig. Och att lite är bättre än inget. Och det är ju lite så som jag har tränat i år faktiskt, utan att jag visste att det var Dr. Chatterjees melodi. Han har ju liksom den här 5-minuters-metoden, att 3 gånger om dagen så ska man lägga 5 minuter på att göra något som är bra för kropp och själ. Och så har han ju olika förslag på vad man då ska utnyttja de här 5 minuterna till. Och riktigt där är jag ju inte, utan jag känner ju mer att det är väl kanske om man inte är så van att träna och sådär, som man kan köra liksom med 5 minuter. Men jag tänker att de här korta passen som jag gör varje dag är bättre än att jag ska försöka få till 3 långa löppass eller 3 långa styrkepass varje vecka och ha det som något slags mål. Utan istället ha som mål att hålla i kontinuiteten med träning och göra det varje dag. Jag ska försöka träna varje dag, som jag har gjort nu faktiskt under 2020 utan att jag ens har tänkt på det. Och jag tänker att jag kommer att göra någon slags run streak, men nu i början när jag inte riktigt vet hur mycket löpning hälen klarar av, så kommer jag försöka springa ungefär varannan dag. Jag kommer inte att säga att det är en streak, utan jag kommer liksom, det är mitt mål, jag siktar på att springa ungefär varannan dag. Någon gång kanske det blir oftare, någon gång kanske det blir mer sällan, men det är målet. Och sen framåt våren, om foten känns bra, kanske jag drar upp det till att köra en riktig run streak igen. På 100 dagar eller 150 eller mer, vem vet. Det är lättare att motivera sig när det börjar bli fint väder och sol och sådär. Då är det trevligare att springa ute. Skorna blir inte lika fula och förstörda. Jag vet inte hur många löparskor jag nu har trashat den här hösten. Tråkigt. Och sen kommer jag fortsätta med någon slags rörlighetsträning. Och det kommer jag försöka göra varje dag. För det känner jag är bra och viktigt för kroppen. Så även om det inte blir ett yogapass varje dag, så kommer jag att göra rörlighet. Helst både morgon och kväll, korta pass, men funkar inte det, så i alla fall en gång om dagen att jag gör det. Jag kommer också att fokusera lite mer på styrketräningen, för jag tyckte att det var kul hösten 2019 när jag faktiskt byggde lite muskler och kände så här, det händer något som jag aldrig egentligen har känt med styrketräning. Jag vill ha de där resultaten faktiskt, se att jag får större muskler, känna att jag blir starkare, gå till gymmet och göra verkligen tunga pass. Och det här får ju bli då när man igen kan träna i gymmet. Men när man igen kan, får lov att träna i gymmet, så siktar jag på att göra 2-3 styrkepass i veckan som ändå känns rejäla. Alltså att det ändå är ganska tungt. Och ja, jag kanske tittar på Maist som du har och väljer ut ett program därifrån, ett styrketräningsprogram, eller väljer ut olika pass som man kan köra. Men jag kommer att satsa lite mer på styrketräningen faktiskt, under våren i alla fall. Sen får vi se. Det beror lite grann på om basketen kommer igång eller inte. Kommer den igång, ja, då blir det ju såklart mycket basket fram till sommaren och så. Men ja, det är mitt mål. Så lite av varje. Inget speciellt, men kontinuitet och hellre korta pass varje dag än långa pass ibland. Det är vad jag kommer att sikta på, för det har jag märkt att jag faktiskt ändå mår bra av. Så jag satsar på det. Jag har också ett intensivt jobbår 2021. Jag har jättemycket jobb, om det nu blir som man har tänkt sig. Det vet man ju aldrig. Med 2020 i åminne. Men om det blir som det är planerat kommer jag jobba väldigt mycket, väldigt intensiva perioder. Och då är det ju ännu viktigare att faktiskt göra sin träning, sköta träningen för att må bra. Och just det här med de här korta passen, som Runstreaken till exempel, den gjorde jag när jag spelade in Superstars på Gotland. Vi hade inspelning varje dag i nästan 3 veckor. Men det gick bra, för det var så korta pass. Så jag kunde gå upp tidigt på morgonen. Jag kunde gå upp 5:30 eller 5 ibland och göra min löpning och sen jobba hela dagen och veta så här, jag har redan gjort min träning. Jag har gjort det jag skulle göra idag. Och det gjorde att jag orkade med på jobbet också. Så att, ja, det är min filosofi. Jag har ändå tänkt igenom min plan ganska bra, tycker jag. Även om jag inte har något sånt där stort mål. Jag har inte det här, jag ska lyfta det eller jag ska springa det och det lopp. Men jag har ett mängdmål, kan man säga. Många pass ska jag göra även under 2021.
Och då tänker jag att jag copy-pastar din filosofi om de korta passen. Det kommer jag verkligen ta med mig som en framgångsfaktor i min egen hemmaträning. Från 2020. Det har ju du har ju varit med och liksom nästan hamrat in det budskapet under året.
Och vad kul ändå.
Ja, men det är att sänka tröskeln och att det inte måste vara att det faktiskt är okej att det är betydligt mindre än vad man skulle ha kört när man var på gymmet.
Och de passen räknas. De räknas också. Det är det.
De passen räknas. Så jag kommer ha kvar mitt satskort. Nu har jag inte varit på sats så många gånger i år. Men jag kommer ha kvar mitt satskort eftersom jag tränar med PT där i tanken regelbundet. Men jag kommer fortsätta med alla andra mina träningspass som jag kör. De kommer jag köra hemma eller i mitt eget gym nere i Lofsangruppens studio när det är tomt där. Jag kommer att fortsätta, framförallt för att jag tycker om det, den prestationsinriktade styrketräningen. Jag tycker det är jättekul att träna mot siffror och konkreta mål. Det är väldigt bra för min motivation i hemmaträningen, även om det är anpassat för, ja, men just för hemmaträning. Min löpning, jag ska faktiskt ut, eftersom det är, vad blir det nu, 2 dagar till nyårsafton när vi spelar in det här avsnittet, så ska jag ut på min nyårslöparkalender. Jag som räknar ner till nyårsafton när det här avsnittet släpps. Ja. Så idag blir det ju 3 kilometer när jag ska ut och nyårsspringa. Men jag kommer att fortsätta springa flera gånger i veckan som jag har gjort ganska så länge nu. Men min löpträning är inte prestationsinriktad, utan den är 100% för välbefinnandet. Enbart för att jag tycker om att komma ut, enbart för att jag tycker om den friska luften, känna, som det är just nu i alla fall i Stockholm, asfalt under fötterna. Jag tycker om att se ansikten, möta ansikten när jag är ute och springer. Springer inte på löpband. Jag har inte sprungit, ja, det är ju, jag undrar om jag har ett fåtal träningspass på löpband i år. Och jag som ju inte sätter någon så här stämpel eller namn på min rörlighetsträning. Men Lovisa, det är ju yoga du kör. Jag rörlighetstränar, alltså jag kör ju
korta sekvenser, 1, 2 eller 3 gånger om dagen. Oj. Men det är ju ingenting jag skriver upp. Jag har inte bestämt i förväg vad jag ska göra, utan gör en snarare som nästan som en katt eller en hund som ska lämna soffan eller sin lilla pläd eller någonting, och så gör den lite så här stretch innan den liksom tassar ut på parketten. Det är nog snarare ditåt jag går. Så här, men vad tycker kroppen det är skönt att göra? Och det har ju jag gjort i flera år, men inte lika uppstyrt som under hösten när hela min kropp bara drog ihop sig på grund av borrelian. Så den kommer jag fortsätta göra åtminstone fram till sommaren. För det har varit så himla skönt. Och jag jobbar ju då med gummiband, jag jobbar med kroppsvikten, jag jobbar mot soffan, jag jobbar mot stolsryggen. Jag har ju liksom en liten sekvens för var jag än befinner mig, inklusive typ jag sitter i bilen. Ja, jag har några höftrörelser som jag kan göra där. Så där tar jag liksom 2020 som som inkörsporten. Nej, 2021 som inkörsporten. Och sen hänger det ju så mycket på vart det här året som vi alla hoppas ju ska bli lite mer poppigt och roligt och glammigt än förra året. Så där kommer jag att starta. Men sen tänker jag, som vanligt i träningspodden, du och jag, vi kan ju ändra oss. Vi kan ångra oss. Vi kan byta inriktning. Och det är väldigt kul.
Ja, absolut. Ingenting är slaget i sten när det gäller dig och mig. Och det tror jag ändå att folk kan känna sig inspirerade av. För de kan ju tänka så här, det där är inget för mig. Det låter inte så spännande. Men sen byter vi helt håll och då kommer vi in på någonting annat som någon tycker är jättespännande. Man vet ju heller inte så mycket om 2021. Alltså, vi vet ju inte, kommer man att kunna springa motionslopp igen? Kommer man att kunna hålla på med sin lagidrott igen eller sin organiserade träning igen? Kommer man att kunna gå till gymmet? Och när kommer man i sånt fall att kunna börja med de här grejerna? Vi vet ingenting. Så just nu känns det som att jag har tagit min utgångspunkt i att vi inte kan göra så mycket sånt som vi brukar kunna göra. Och så tror jag att det kommer att vara första halvåret faktiskt, tyvärr. Så hoppas jag fel. Hoppas att det går fortare nu när vaccinet har kommit. Men jag tror ändå det. Och att man ändå har en plan för det. Att man inte tänker så här, att min plan, allt i min träningsplan hänger på om vi kan gå tillbaka till gymmet. För det blir ju tokigt. Man måste liksom fortfarande, tror jag, ha en plan B och hitta en alternativ väg när det som man helst skulle vilja göra inte är tillgängligt.
Det går inte att sitta och sätta sig ner och vänta, med andra ord.
Nej, men precis, för det kanske är många som gör det, som tänker så här, ja, men jag sätter igång igen när man får gå på gymmen och kan gå på mina grupper som jag går på varje vecka och sådär. Det tror jag inte att vi ska sitta och vänta på, utan gör det man kan göra. Hitta en plan B helt enkelt, en alternativ plan för hur du ska träna 2021. Och sen om man kan gå tillbaka till allt det där roliga och börja träna mot ett lopp igen och så, toppen. Men innan vi vet det så ska man nog inte bara sitta på rumpan och vänta.
Jag hade ju inför 2020 min ambition, min plan om att andra halvan av 2020 så skulle jag ju köra väldigt mycket högintensiv träning. Ja. Eftersom vi skulle ha bott i Thailand och där utomhusträning, där är ju fantastiskt med så här jättehög svettfaktor. Välta däck, kasta bollar, slå med slägga. Men riktigt sån här högintensiv träning som är det som jag kallar för så här blowout pass. Det var ju liksom, jag har haft det som min stora målbild i flera år. Och nej, det vart jag snuvad på. Och sen så bestämde jag mig för att jag skulle springa ett maraton. Och så ställdes Helsingborg maraton in. Då blev jag snuvad på det. Och tänkte då, jag ska springa mitt eget maraton. Jag tänkte att jag skulle springa Sörmlandsleden på något sätt. Jag hade ganska så konkreta planer. Och sen blev jag sjuk och då blev jag snuvad på det. Så känner jag mig själv rätt så kanske det blir ett maraton 2021 i något format, på något sätt, med vilka som hänger på får vi se. Men där är jag inte varken mentalt eller fysiskt nu i januari, i början på året. Men den som lever får se.
Ja, jag tror att jag... En annan grej som jag kommer att göra 2021 är jag ganska säker på. Att jag kommer att åka iväg och vandra på något sätt igen. För jag blev så himla hooked på det. Jag tyckte att det var så jäkla kul alltså. Den här friheten. Jag har hört många trendspaningar. Att det är många som tror så här, nej fy fan, nu blev vi friluftsmänniskor 2020. Nu kommer 2021 att gå helt åt andra hållet. Att vi kommer bara vilja festa, träffa folk, leva dekadent och så vidare. Men jag tror att jag vill hålla fast vid det där friluftslivet som jag hittade lite grann under 2020. Det tror jag att jag kommer att ta med mig in i 2021.
Fick du något spritkök i julklapp?
Nej, men jag önskade mig. Men inte fick jag det inte. Nej. Så jag får nog gå och köpa med mitt spritkök själv. Jag vill ju ha ett sånt. Jag är ju fortfarande prepper. Nu mer än någonsin så är det jävligt coolt att vara prepper.
Så det är inte bara för vandringen?
Nej, precis. Jag har ju min lilla prepperlåda här hemma om katastrofen skulle komma. Men det jag insåg som jag inte riktigt hade räknat med sådär, att saker blir ju gamla. Så det jag skulle liksom gå ner och hämta något i prepperlådan för det var något vi inte hade när vi skulle laga mat. Då insåg jag, men fan, massa av det som ligger i den här lådan är ju gammalt nu. Då måste jag ju kasta det och byta ut min preppelåda. Det kändes lite jobbigt.
Ja, när det onormala blir det normalt.
Ja, lite så. Men hörni, jag hoppas nu, oavsett om ni är ute på en träningstur så här den 1 januari när ni lyssnar på det här, eller om ni har sparat det till någon dag senare, eller om ni ligger och latar er nu hemma och är små bakfulla efter att ha firat in 2021 med buller och bång, så hoppas jag att ni fick lite inspiration till året som kommer och att det satte igång kanske en tankeprocess. Det är ju det, reflektera bakåt och planera framåt. Det älskar vi att göra i träning. Podden, det vet ni. Och det är jäkligt bra för ens egen utveckling. Så reflektera bakåt, planera framåt och lägg upp en god plan för 2021.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Hela 2020 har vi hängt ihop och nu drar vi igång 2021.
Nytt år, nya möjligheter. Nu kör vi. Puss och kram!
Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.